Vi ska stå upp och lyssna till dagens evangelietext som är hämtad från Lukas evangeliets 16:e kapitel. Och det är liknelsen om den ohederliga förvaltaren. Jesus sa det också till sina lärjungar. Det var en rik man som hade en förvaltare. Och denne beskyldes för att förskingra hans förmögenhet. Mannen kallade till sig honom och sa: "Vad är det jag hör om dig? Lämna in dina räkenskaper. Du kan inte vara kvar som förvaltare." Förvaltaren tänkte: "Vad ska jag göra nu när min herre avskedar mig? Gräva orkar jag inte och tigga skäms jag för. Jo, jag vet vad jag ska göra så att folk tar emot mig i sina hus när jag mister min tjänst." Han skickade efter dem som var skuldsatta hos hans herre, en i sänder, och frågade den första hur mycket han var skyldig. 100 krus olja, svarade mannen. Då sa han: "Här är ditt skuldebrev. Sätt dig genast ner och skriv 50. Sedan frågade han nästa man: "Och du, hur mycket är du skyldig?" 100 tunnor vete. Då sa han: "Här är ditt skuldebrev. Skriv 80. Och Herren berömde den ohederlige förvaltaren för att han hade handlat klokt. Denna världens människor beter sig klokare mot sina egna än ljusets människor gör. Ja, jag säger er, använd den ohederlige mammon till att skaffa er vänner som tar emot er i evighetens hyddor när mammon lämnar er i sticket. Den som är trogen i smått är trogen också i stort, och den som är ohederlig i smått är ohederlig också i stort. Om ni inte har varit trogna i fråga om den ohederliga mammon, vem vill då anförtro er det som har verkligt värde? Om ni inte har varit trogna i fråga om andras egendom, vem vill då ge er det som ska tillhöra er? Ingen tjänare kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ene och älska den andra, eller att hålla fast vid den ene och inte bry sig om den andra. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon." Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Jesus var en suverän lärare, en suverän kommunikatör. Han talar ju väldigt mycket med metaforer, med bilder, med liknelser. Någonstans mellan 30 och 40 liknelser finns det evangelierna från Jesu mun. Det är långa berättelser, det här tillhör en sån som är en hel berättelse. Ibland är det korta, kärnfulla bilder. Men Jesus har blivit världsberömd för detta, att kunna berätta en story som öppnar upp en frågeställning, som utmanar, som inbjuder och som tvingar oss att tänka ofta. Och det här är verkligen en liknelse där man måste tänka. Ungefär en tredjedel av Jesu liknelser handlar om pengar. Uppenbarligen en fråga som engagerade Jesus. Hur ska man se på pengar? Hur ska man använda pengar? Vad gör pengar med oss människor? Och det här är en provocerande liknelse om pengar. Jesus och pengar. Man kan bli lite förvirrad om man läser evangelierna, inte minst om man bara läser lite spritt så där. Hur tänkte Jesus om pengar? Han talade mycket om det, men vad var hans perspektiv? Hur såg han på pengar och ägodelar? Å ena sidan så möter man sånt här i Lukas evangeliet, om vi nu håller oss till det evangeliet: "Ve er som är rika, ni har fått ut er glädje." Eller: "Sälj allt vad du äger och dela ut till de fattiga, så får du en skatt i himlen." Och jag kunde fortsatt och läst många ord från Jesus som drar åt det här hållet. Samtidigt så finns det mycket annan undervisning från Jesus. Uppenbarligen hade många av de som följde honom inte sålt allt de ägde. Så Jesus och lärjungarna, att de kunde ha en kringvandrande verksamhet så här, berodde bland annat på, säger Lukas, att Johanna, som var hustru till Herodes förvaltare, som hette Kus, och som förstås var en välbeställd familj, att hon och många andra som hade pengar hjälpte Jesus och lärjungarna med sina tillgångar. Och det var en förutsättning för Jesu verksamhet. Och vi kan se att en rådsherre som Josef, som satt i Sanhedrin, han var god och rättfärdig man. Enligt Matteus evangeliet var han också en rik man. Och han hade blivit Jesu lärjunge. Och just detta att han har denna position i samhället gör att han får audiens hos Pilatus och kan få tillåtelse att ta hand om den döda kroppen och föra den till graven som han har köpt i Jerusalem, den nytugna graven. Hur hänger det här ihop? Josef av Arimataja hade uppenbarligen inte sålt allt han ägde. Här måste man reflektera. Tänka, finns det ett sammanhållande perspektiv hos Jesus? Och jag hoppas att den här liknelsen ska hjälpa oss åtminstone något på spåren. Så vi har den här frågan, hur tänkte Jesus generellt om pengar? Och sen, om vi då kommer in i den här liknelsen, så blir man ju väldigt paff. Han berättar en liknelse om en korrupt person och säger att vi ska lära oss av honom. En ohederlig förvaltare. Vad sysslar Jesus med? Ja, man ska notera att Jesus har inga problem att titta sig omkring i den här tillvaron som består av sådana som du och jag, trasiga, korrupta människor. Och så drar lärdomar. Så han kan ju till exempel tala om en domare som varken fruktade Gud eller brydde sig om människor. Och så berättar han en liknelse om bön. För man kan ändå lära sig någonting av den här dåliga domaren, hur han agerade i en viss situation. Han kan tala om människans själviskhet. Om nu ni som är onda, och så tittar man på hur också vi onda människor gör, att vi ger goda gåvor till våra barn. Och så kan man dra en lärdom av Gud. Här är uppenbart att Jesus tittar på någonting som var väldigt vanligt i hans tid och som är väldigt vanligt i vår tid. Man kan slå upp tidningen vilken dag som helst och man kan läsa om korruption, eller hur? Någon har skott sig på bekostnad av någon annan. Och Jesus tar en sån mycket välkänd situation och berättar en liknelse och vill att vi ska lära oss någonting av den här situationen. Precis innan i Lukas så talas det om de tullindrivare som har kommit till tro på Jesus. De lyssnar säkert lite extra. Jesus kommer att ta en bild från ett verksamhetsområde som de känner ganska väl till, om att föra räkenskap och hand om pengar och så. Vad är det då han berättar? Ja, vi läste texten, men låt oss återberätta den så vi får klart för oss den här storyn. Det är en förmögen man. Han har riktigt gott om pengar. Så mycket att han har kunnat anställa en person att förvalta hans förmögenhet. Själv verkar han vara iväg någon annanstans. Så han följer inte förvaltarens verksamhet speciellt nära. Han säger, jag har fått höra om dig. Så det är någon annan som har berättat, någon som står närmare förvaltaren. Så det här verkar vara en ganska stor organisation. Men ägaren får höra, förvaltaren skor sig på hans pengar. Och det här är förstås helt ohållbart. Så ägaren bestämmer sig förstås att omedelbart avskeda den här förvaltaren. Men först så vill han förstås få in räkenskaperna. Så han säger, du förlorar ditt jobb, men du ska först lämna in räkenskaperna så vi får se hur situationen är. Okej, okay. Boom. Förvaltaren är avslöjad. Vad ska han göra nu? Han inser att det är fullständigt kört. Det han har gjort kommer upp till ytan. Han förlorar sitt jobb. Och han inser att han kommer gå från en ganska privilegierad position till ett väldigt uselt läge. Vad ska han göra? Gräva orkar jag inte, säger han. Och i grekiskan så det som antyds där är att han inte har fysik. Det är inte det att han bara är slö. Han har inte fysiken att utföra kroppsarbete. Så det är ingen väg att han ska kunna försörja sig. Att tigga skäms jag för. Han klarar inte det psykologiskt. Så fysiskt kan han inte bli kroppsarbetare. Psykologiskt, psykiskt kan han inte sätta sig vid vägkanten och tigga. Det är för stort steg, han som har haft den fina positionen, att nu sätta sig och tigga. Vad ska jag göra? Han måste lösa sin situation. Hela hans liv slår sönder bara här. Det är han själv som orsakat det. Vad ska han göra? Då får han en lysande idé. Han ska ju lämna in räkenskaperna. Och det är fortfarande han som har kontroll över dem. Och han har fortfarande rätt att teckna sin herres finanser. Han har ju haft den positionen. Och nu ska han lämna in sin redovisning. Han har fortfarande kvar den. Och då kommer han på, jag kan utnyttja den här situationen. Så han söker upp de som står i skuld till hans herre. Och det är jättestora skulder. 100 tunnor vete. 100 tunnor olja. Det handlar om stora summor pengar i samtiden. Och han frågar hur mycket du är skyldig. Ja, det är 100. Sänk det till 50. Tänk dig själv om du var den som är skuldsatt. En hel del av oss är ju skuldsatta, eller hur? Vi har ett lån i bank för vårt hus eller för andra saker. Telefonen ringer. Ja, det är från banken här. Vi har riktigt goda nyheter. Vi är på så gott humör och av någon väldigt speciell anledning har vi beslutat att halvera din skuld. Det är goda nyheter, eller hur? Du skulle inte säga nej, eller hur? Det är klart man gärna skulle vilja få sin skuld halverad. Så de blir ju hur glada som helst. Och det är klart att de skriver under på nya kontrakt. De gör ju ingenting fel. Förvaltaren har ju rätt att ta hand om sin herres ekonomi. Och nu kommer de med, får de ett nytt kontrakt. De skriver under. Halva skulden är borta. Och vi får två exempel här. Det gäller vete, det gäller olja. Det här är två exempel. Det var, kanske var ytterligare personer som stod i skuld. Och det här, säger mannen, det kommer ju hjälpa mig. Inte minst i en kultur i antiken där, om man, där man har en ömsesidighet. Alltså när man har gjort någonting tillsammans. Man har blivit inbjuden och delat en måltid. Eller om någon verkligen har gjort något gott mot en. Som här. Han tog bort halva min skuld. Då har man en förpliktelse till varandra. Och han inser. Det kommer att finnas ett stort antal människor. Som med glädje tar emot mig i sina hus. Efter det att jag har fått sparken. Så han bygger upp vänskap. Sociala band. Hos en stor grupp människor. Och så berömmer Jesus denna ohederliga förvaltare. Vad ska vi lära oss av det? Herren berömde honom, absolut. Men notera ett par saker. Han berömde den ohederliga förvaltaren. Så Jesus säger inte att detta är ett bra och hederligt sätt att handskas med pengar. Självklart inte, det var en ohederlig förvaltare. Det är inte hans ohederlighet som beröms. Den kvarstår i hela berättelsen. Självklart kan man inte vara korrupt. Nej, Herren berömde honom för att han hade handlat klokt. Och det är kanske lite dålig översättning. Därför att klokt här innebär inte den sanna klokheten, den sanna viset. Utan det ligger mer av att han hade handlat smart. Utifrån sin situation eller sina förutsättningar. Ni ska vara kloka som ormar, säger Jesus. Det är samma grekiska ord där. Och så menlösa som duvor. Alltså det finns ju en... Det här behöver inte vara en moraliskt riktig smarthet. Men det är smarthet ur ett annat perspektiv. Och sen så får jag verkligen förklara... Så säger Jesus, denna världens människor, alltså de som inte känner Gud och som inte bryr sig om hans vilja och som lever för sig själv. Denna världens människor beter sig ur en viss synvinkel klokare mot sina egna än vad ljusets människor gör, de som tillhör Jesus. Så, vad drar vi för lärdomar om pengar utifrån det här? Tre lärdomar ska vi dra. Och som jag tror är de tre saker som Jesus vill undervisa oss om med den här liknelsen. För det första, att vi är satta att förvalta. Att vi har fått ett liv, möjligheter, förmågor, gåvor, och de ska vi förvalta. Och vi har ett ansvar, och det kommer att komma en räkenskapens dag. Vi var inte först här, det var Gud, det är han som har skapat oss. Vi har inte gjort oss själva, det har han. Allt det som vi kan och allt det som vi producerar kommer ytterst från gåvor och möjligheter som han har gett oss. Och vi behöver börja tänka på vårt liv som förvaltare, att vi är satta här att förvalta. Och Gud har välsignat oss på många olika sätt. Just med förmågor, just med möjligheter. Det har han gjort inte för att vi är goda eller bättre än de som har fått andra eller kanske fått mindre möjligheter och gåvor. Han har gjort det för att vi ska använda våra gåvor och göra gott och få bli en välsignelse för andra i sin tur. Paulus kan säga i Efesierbrevet: den som själv ska sluta stjäla och istället arbeta och sträva med egna händer så att han kan dela med sig av sitt goda åt dem som behöver. Alltså, när människor i antiken blev kristna blev en helt förändrad livshållning. Den som hade försökt överleva genom att stjäla, ta från andra, skulle börja hitta ett arbete, använda de förmågor Gud har gett på ett konstruktivt sätt, så att man kan försörja sig själv och sen börja bli en välsignelse till de som inte kan försörja sig själv. Så att man gör gott och delar med sig till andra. I relation till det som vi skapar, i relation till varandra, så är vi ägare av det som vi skapar. Det här är ganska väsentligt. Gud har gett oss gåvor, vi skapar någonting och så får vi pengar, möjligheter, ägodelar. Det har ingen annan rätt att ta, det är vårt. Bibeln är väldigt klar med äganderätten. Du ska inte stjäla. Det bygger ju på äganderätten, eller hur? Du får inte ta det som tillhör någon annan. Så i relation till varandra så äger vi det som är vårt, det som vi rättmätigt har skapat själva. Det är vårt och inte någon annans. Men i relation till Gud så är vi förvaltare. Och då är det inte vårt, utan det är ju hans. För det är han som gav mig alla möjligheter och förmågor jag har, som gjorde att jag kunde utvinna och få det här. Och jag kan inte i relation till Gud säga, men det är mitt. Nej, det är hans. Och jag förvaltar det åt honom. Och han vill att den förvaltningen ska bli en välsignelse till andra människor. Och det här ställer då hela den grundläggande frågan: vad bygger vi med vårt liv? Vad gör vi av det som är vårt i relation till andra människor, men som i relation till Gud är hans och som han vill att vi ska använda för de andras skull, inte bara för min egen skull? Så blir det förstås om man är förvaltare. Då måste man ställa den frågan: hur förvaltar jag det som är mitt i relation till andra, men som ytterst sett är Guds? För det andra, vi ska investera. Vi ska investera det som vi har på ett gott sätt. Rick Warren i Saddleback, den stora kyrkan i Kalifornien, han säger så här på ett ställe: Bibeln lär att vi ska älska människor och använda pengar. Men vi vänder ofta på det och börjar älska pengar och använda människor för att få mer pengar. Det är ganska bra sagt, eller hur? Vi kännetecknar det väldigt mycket av den västerländska kulturkretsen och många andra kulturkretsar. Vi ska älska människor och använda pengar, bland annat som ett uttryck för kärlek mot, till människor. Vi ska inte älska pengar och använda människor för att få tag på mer pengar. Här måste man tänka på perspektiven. Jesus kan ofta återkomma till det här. Samla inte skatter här på jorden där mal och mask förstör och tjuvar bryter sig in och stjäl. Samla skatter i himlen där varken mal eller mask förstör och inga tjuvar bryter sig in och stjäl. Ty där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara. Så vad bygger vi med våra liv? Bygger vi kortsiktigt en rikedom i det här livet? Och den kommer tas ifrån oss. Jag lyssnade i morse på Cornelis Vreeswijks gamla sång. Du kan ingenting ta med dig dit du går. Allt det vi bygger upp här kommer en dag att tas ifrån oss. Och sen kommer någonting som blir bestående. Vad satsar vi på? Jesus säger att vi ska tänka så här. Och nu kommer något väldigt intressant. Han säger att vi ska använda mammon. Vi ska använda pengar. Så Jesus säger inte att vi ska fly pengar eller att vi ska... Så, men vi ska använda vad han kallar för den ohederliga mammon. Alltså detta som så ofta finns i korrupta sammanhang och som korrumperar människans hjärta. Det är därför han kallar det ohederliga mammon. Vi ska använda mammon till att skaffa oss vänner som tar emot oss i evighetens hyddor när mammon lämnar oss i sticket. Vad betyder det? Tänk nu på liknelsen. Mannen tänkte, hur ska jag göra? Allt tas ifrån mig. Jag måste skaffa mig vänner. Det måste finnas människor som tar emot mig när nu min inkomst försvinner. Som säger, nej men välkommen hem till oss. Nej men här får du mat. Här får du kanske en ny tjänst. Och hur är Jesu tillämpning? Vi ska använda våra pengar så att vi får vänner som när vi träder in i evigheten säger, det är tack vare dina pengar som jag är här. Det är tack vare dina pengar som jag har överlevt. Tack vare det som du gjorde som detta skedde i mitt liv. Notera här, det här är inte någon sorts medeltida avlatsförhandling att du kan köpa dig en plats i himlen. Absolut inte. Liknelsen börjar ju så här. Jesus sa också till sina lärjungar, alltså den som känner Jesus, och du får ingen relation till Jesus genom att du köper dig en plats där, absolut inte. Men för den som känner Jesus så undervisar Jesus så här. Använd ditt liv och dina pengar så att när ditt liv är slut och du träder in i evigheten så finns det människor som säger, tack vare att de pengarna kom från den personen så fick jag del av evangeliet. Så kom de missionärerna. Så kom den evangelisten. Så fick jag ett mål mat på dagen. Så var det någon som besökte mig i fängelset. Så var det någon som byggde en skola. Så var det någon som hjälpte mig med min sjukdom. Och så pekade de på dig. Tack vare att du investerade dina pengar inte på dig själv utan för någon annan. Och det kommer ju en situation om man har samlat en jättehög med pengar och så dör man. Sen är allt det borta. Och så har man inte en enda vän kanske som säger tack vare dig. Det är väldigt mycket tommare än den som dör utan att ha några pengar kvar. Och så står det massor med människor, kanske från världens alla olika kontinenter, massa olika kulturer och språk, som hälsar den personen välkommen och säger tack vare dina pengar. Fick jag del av evangeliet, står jag här. Vilken utmaning. Så, vi ska förvalta. Vi är förvaltare, det går inte att komma undan när vi ska förvalta väl. Det innebär att vi ska investera. Och vi ska investera väl, investera för andra människor. Investera inte minst för Guds rike. Så att människor får del av evangeliet. Och för det tredje, vi ska tjäna. Pengar blir här för Jesus en sorts testpunkt. Det är någon sorts lackmuspapper kring vårt hjärta. Han talar om att den som är trogen i smått, och det här handlar om pengar, för pengar är någonting smått i den stora bilden. Den som är trogen i smått är trogen också i stort, och den som är ohederlig i smått är ohederlig också i stort. Om ni inte har varit trogna i fråga om den ohederliga mammon, vem vill då anförtro er det som har verkligt värde? Om ni inte har förvaltat en sån sak som pengar, varför skulle Gud sätta er att förvalta ännu viktigare saker? Så här blir pengar och vad vi gör med de resurser som Gud låter oss utvinna, det blir någon sorts lackmustest på vårt hjärta. Och det här kan ju Jesus återkomma till ofta. Det här är ett område som visar vem det är vi egentligen tjänar. Vad som är överst, vad vi dyrkar. Och att det här är ju inte det enda som riskerar att bli en avgud, men det är en av de vanligaste avgudarna. Där vi människor frestas att sätta vår kärlek och vår tillit till något annat än Gud. I den gamla filmen Vittne till mord, om någon som kommer ihåg den. Jag avslöjar väl min ålder med att göra såna här referenser som Cornelis Vreeswijk och Harrison Ford och så, men i filmen Vittne till mord så finns det en berömd kommentar: "What you take into your hand, you take into your heart." Och det är väldigt ofta så med pengar, att det gräver sig ner i vårt hjärta och tar Guds plats. Och det är ju det som är bakgrunden till Jesu enormt starka varningar här. Och det är det som gör att han säger till den här rike ynglingen som hade pengarna till sin avgud: sälj allt du äger. För honom var det liksom brytpunkten. Han måste visa vem vill han egentligen tillhöra. Och det här återkommer Jesus ju till många gånger. Så han avslutar sin undervisning med att säga: ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Men han kallar oss att istället tjäna Gud med mammon, eller hur? Vi ska ha Gud överst i vårt liv, och sen ska vi titta på vårt liv och de resurser han har låtit oss få, och så ska vi sätta dem i tjänst för andra människor. Självklart för vår familj, självklart för dem som vi har nära oss. Och sen behöver vi vidga cirkeln och sätta de resurserna i tjänst för Guds rike och för människors välbefinnande. Vi ska använda mammon. Så. Jag tror att Jesus kallar ganska många av oss här idag, och jag är en av dem, att åka hem och titta över de ekonomiska prioriteringarna. Vad har Gud gett till mig? Och på vilket sätt tjänar jag Gud med den mängden mammon som jag har? Hur mycket av det som är mitt sätter jag i funktion för Guds rike? Och det kommer vara ett lackmustest. Vad är överst i vårt liv? Låt mig sluta med hur Paulus skriver om detta i ett av sina sista brev, i första Timoteusbrevet, kapitel 6. Han har två negativa uppmaningar. Han säger att två saker vi inte ska göra. Och sen har han två positiva uppmaningar. Två saker vi ska göra. Säg åt dem som är rika i denna världen. Och globalt sett så är vi alla, vi som sitter här, involverade i den gruppen, eller hur? Säg åt dem som är rika i denna världen att inte vara högmodiga, att inte bygga sitt hopp på något så osäkert som rikedom, utan på Gud som rikligen skänker oss allt vi behöver. Säg åt dem, och nu kommer det positiva, att göra gott, att skaffa en rikedom av goda gärningar, att vara frikostiga och dela med sig. Så kan de samla en skatt som är en god grund för den kommande tiden och vinna det verkliga livet. Låt oss be. Jesus, vi tackar dig för allt som du har gjort för oss, allt som du undervisar oss om. Idag så tackar vi dig för din undervisning om pengar. Och Herre, du utmanar oss, du provocerar oss. Du sätter sökarljuset in i vårt liv. Och här vi vill ta till oss din undervisning och följa dig. Och vi ber dig att du ska värma vårt hjärta och göra oss till människor som förtröstar på dig och inte på någonting annat. Och till människor som har ett generöst hjärta. Hjälp oss nu när vi går härifrån att tänka igenom hur kan vi tjäna ditt rike och tjäna människor med det som du har gett oss. Herre, låt det själviska greppet släppa. Hjälp oss att se varandra, hjälp oss att se ditt rikes behov här i Stockholm och utöver världen. Tacka dig för att du har tjänat oss först. Att du blev fattig för vår skull, för att vi skulle få del av din fantastiska rikedom. I Jesu namn. Amen.